Loyal ville veta hur det var att vara gift. Inte för att han själv hade några planer på att gifta sig än, skyndade han sig att tillägga. Han var för ung och hade sin bok att skriva färdigt. Han var inte redo att slå sig till ro för att aldrig lämna sin städning annat än för att besöka någon annan, vilket en hustru utan tvekan skulle insistera på. Han var bara nyfiken, det var allt. Så Perrin pratade om sitt liv med Fail. Hur han hade flyttat sina rötter innan han visste ordet av. En gång i tiden hade Chewfloden varit hans hem. Nu var hemma istället var en Fail befann sig. Tanken på att hon väntade fick honom att skynda på sina steg. Hennes närvaro lyste upp ett rum. Och när hon log blev alla bekymmer små. Han kunde förstås inte prata om hur blotta tanken på henne fick hans blod att koka eller att han bara behövde se på henne för att få hjärtklappning. Det skulle inte ha varit anständigt. Och han tänkte sannligen inte säga någonting om den oro hon hade implanterat i hans innersta. Vad skulle han göra? Han var verkligen redo att lägga sig på knä inför henne. Men ett envist frö av järn inuti honom krävde ett ord från henne först. Om hon bara ville säga att hon ville att allt skulle bli som förr. Hennes svartsjuka då? Frågade Loyal. Och nu var det Perrins tur att hosta och frusta. Är alla hustrur sådana? Svartsjuka, sa Perrin tvärt. Fail är inte svartsjuk. Var har du fått det ifrån? Hon är perfekt. Naturligtvis är hon det, sa Loyal tyst och kikade ner i piphuvudet. Har du någon mer tjuflodstobak? Allt jag har kvar efter det här är lite av den där kärva Carhane-sorten. Om allt hade varit på det viset skulle resan på sitt sätt ha varit ganska fridsam. I den mån en sån jakt nu kunde vara det. Landskapet gled förbi utan att de såg en annan själ. Solen var visserligen som ett klot av smält guld och förvandlade luften till en ugn. Men uppe på den molnfria blå himlen kunde man ofta se hökar graciöst kretsa runt. Vargarna som inte ville att människorna skulle komma ut dit där de uppehöll sig drev in hjortar till vägen i ett antal som översteg till och med vad en så stor grupp behövde. Och det var inte ovanligt att se en stolt hjortjur med ståtlig hornkrona som stod med sina honor och några ungbockar inte långt från vägen där kolonnen marscherade fram. Men det fanns ett gammalt talesätt som löd: den enda man som är helt tillfreds med livet är en man utan navel. Carhanierna var naturligtvis inte helt väl till mods med älkrigarna utan gav dem ofta mörka blickar eller öppna hånleenden. Mer än en gång muttrade Dobraine om att de var 12 gånger så många som hans mannar. Han respekterade deras stridsfärdigheter. Men det var på samma sätt som man kunde respektera faran hos en flock rabies smittade leoparder. Älkrigarna varken blängde eller grimaserade utan visade bara tydligt att Carhanierna inte var värda att ta någon notis om. Perrin skulle inte ha blivit förvånad om han fått se någon av dem försöka promenera rakt genom en Carhanier eftersom älkrigaren vägrade erkänna att den andra fanns. Rurak sa att det inte skulle bli några bekymmer så länge inte trädmördarna satte igång någonting. Dobraine sa att det inte skulle bli några bekymmer så länge vildarna höll sig ur vägen för honom. Perrin önskade att han kunnat vara säker på att de inte skulle börja slå ihjäl varandra innan de ens sett skymten av Aishedena som fångat Rand. Han hade hyst ett visst hopp om att Meyenerna skulle kunna tjäna som en bro mellan de båda grupperna. Men ibland ångrade han det hoppet. Männen i de röda harnesken kom bra överens med de mer kortväxta männen i osmyckade rustningar. Det hade aldrig varit krig mellan Meyn och Carhane och Meynerna kom även bra överens med älkrigarna. Bortsett från älkriget hade aldrig Meynerna och Ail stridit mot varandra. Då Brain stod på mycket vänskaplig fot med Norell och delade ofta kvällsvarden med honom. Medan Norell tog för vana att ofta ta sig en rök tillsammans med ett flertal olika ale-krigare, särskilt med Gaul. Det var detta som framkallade Perrins tvekan. Jag har pratat med Gaul, sa Norell försiktigt. Det var resans fjärde dag och han hade kommit fram från Mainernas plats för att rida i kolonnens tät tillsammans med Perrin. Perrin lyssnade bara med ett halvt öra. Skogsält hade låtit en av de yngre hanarna i flocken smyga sig nära Eishedena strax efter att de brutit upp samma morgon. Och han hade inte känt lukten av Rand. Tydligen kände alla vargar till doften av skuggdödare. Av den visserligen skissartade bilden av vad morgonmoln sett slöt sig dock Perrin till att alla vagnar utom en var övertäckta med segelduk. Och förmodligen befann sig Rand i någon av dem, vilket borde vara betydligt behagligare än att rida i solskenet med svetten forsande längs halsen. Han berättade om slaget vid Eamon's Wall, fortsatte Norell, och ert fälttåg där. Först Ibarra. Det vore mig en stor ära att höra er själv berätta om de slag ni utkämpat. Plötsligt satte sig Perrin rak i sadeln och stirrade på pojken. Nej, han var inte en pojke, trots de röda kinderna och det öppna ansiktet. Norell var säkerligen lika gammal som han själv. Men mannens lukt, ljus och en aning skälvande. Perrin var nära att stöna. Han hade känt samma lukt hos unga pojkar hemma i Tjufloden. Men att bli dyrkad som en hjälte av en man i hans egen ålder var mer än han klarade av. Fast om det hade varit det värsta skulle han förmodligen inte ha brytt sig om det. Han väntade sig att ale-krigarna och arhanierna inte skulle tycka om varandra. Han borde ha väntat sig att en ung man som aldrig sett ett slag skulle se upp till en som kämpat mot trollocker. Det var de saker han inte kunnat förutse som tog på hans nerver. Det oförutsedda kunde hugga en i bakhasorna när man minst väntade det och minst kunde låta sig distraheras. Förutom Gaul och Ruark hade alla ale-männen en remsa av rött tyg runt huvudet med den svartvita cirkeln i pannan. Perrin hade sett dem både i Carhain och Caimlin. Men när han nu frågade först Gaul och sedan Ruark om det var ett tecken på att de var dessa Siswai Aman som Ruark hade talat om, försökte de båda låtsas som om de inte visste vad han talade om. Som om de inte kunde se de röda pannbanden som 5000 män hade på sig. Perrin frågade till och med mannen som verkade stå näst i rang under Ruark, Urien. En reinkrigare av två spirorna sept som Perrin hade träffat för länge sedan. Men Urien verkade inte heller förstå. Nå, Ruark hade sagt att han bara kunde få med sig Siswai Aman. Så det var så Perrin tänkte på dem, även om han inte visste vad ordet betydde. Vad han däremot visste var att det skulle kunna bli bekymmer mellan Siswai Aman och spjutjungfrurna. När vissa av männen tittade på jungfrurna vädrade Perrin en avundsjuk doft. När några av jungfrurna såg på Siswai Aman fick deras lukt honom att tänka på en varg som står böjd över en fälld hjort och inte tänker låta någon annan i flocken få minsta tugga om han så skulle behöva äta tills han dör. Han begrep inte alls vad det handlade om, men lukten fanns där, skarp och klar. Det var emellertid bara ett kanske någonting som kunde inträffa i framtiden. Så var det inte med andra saker. De första dagarna efter att de lämnat staden steg både Shallin och Nandera fram när Ruark sa någonting som gällde spjutjungfrurna. Varje gång backade Shallin, rådnande, men nästa gång var hon alltid där igen. Andra kvällen när tälten slagits upp försökte de döda varandra med bara händerna. Så såg det åtminstone ut i Perrins ögon. De sparkade varandra, slog med knytnävarna, slängde varandra till marken, böjde varandras armar så hårt att han var säker på att de skulle brytas. tills den som var i underläge lyckades göra sig fri genom att slå eller vrida sig undan. Ruak stoppade honom när han försökte gå emellan och såg ut att vara förvånad över att han ville. Ett stort antal Karhainir och Mainir samlades runt omkring för att se på och slå vad om vem som skulle segra. Men ingen Eil ägnade slagsmålet så mycket som en blick, inte ens de visa. Till sist höll Salin Nandera tryckt med ansiktet mot marken och ena armen smärtsamt uppbruten på ryggen. Salin grep Nandera i håret och dunkade hennes huvud i marken tills den andra kvinnan låg orörlig. Den äldre kvinnan stod en lång stund och såg ner på sin slagna motståndarska. Sen hivade Salin upp Nandera på axeln och vacklade iväg med henne. Perrin utgick från att det skulle bli Salin som pratade i fortsättningen, men så var det inte alls. Hon var fortfarande alltid med, men det var en tilltygad Nandera som svarade på Ruaks frågor och tog emot hans order, medan en lika tilltuffsad Salin höll tyst. Och när Nandera såg åt Salin att göra någonting gjorde hon detta utan att tveka. Perrin kunde bara klia sig i huvudet och undra om han verkligen hade sett striden sluta som han trodde, eller om han inbillat sig. De visa gick alltid längs vägen i grupper som varierade i storlek och ständigt tycktes byta medlemmar. Vid första dagens slut hade Perrin insett att dessa rörelser i själva verket kretsade kring två kvinnor, nämligen Sorrele och Amish. Vid andra dagens slut var han övertygad om att de båda förfäktade två helt olika synsätt. Han såg alldeles för många mörka blickar och irriterade miner. Då och då hörde han dem nämna Eishir. Han snappade upp ord som seden och strid, men aldrig tillräckligt mycket för att begripa vad det handlade om. Amis var allt långsammare med att backa för Sorrele och rådnade betydligt mindre nu. Ibland luktade Ruak en aning orolig när han såg på sin hustru, men det var det enda tecknet på att han la märke till någonting. Tre dagar efter att de lämnat staden var Perrin beredd att få se Salin och Nanderas strid upprepas mellan de båda visa. Istället tog de båda kvinnorna en vattenlägel och gick en bit bort från lägret där de satte sig på marken och tog av sig de hopvikta huvuddukarna så att deras långa hår hängde fritt. Han iakttog dem medan kvällen övergick i månbelyst natt, på tillräckligt avstånd för att inte höra vad de sa ens av misstag. Det fortsatte han med tills han själv gick och la sig. Men allt de gjorde var att dricka vatten och prata. Nästa morgon flyttade sig de visa fortfarande från grupp till grupp. Men innan den långa kolonnen hunnit tillryggalägga 3 mil hade Perrin insett att de nu alla kretsade kring Sorrele. Då och då gick hon och Amis avsides för att prata, men det var slut på de mörka blickarna. Om de varit vargar skulle Perrin ha sagt att ledarvargen hade besegrat en utmanare. Men att döma av hur de luktade godtog Sorrele Amis nästan som en jämlike nu, vilket inte alls skulle ha passat bland vargar. När de red under den brännande morgonsolen den sjunde dagen efter att de lämnat Carhain undrade han vad eilkrigarna skulle ge honom för överraskning härnäst. Bekymrade sig över om Eil och Arhainier skulle kunna hålla fred en dag till och grunnade över vad han skulle göra när han om 3 eller 4 dagar kom i fatta i kedjerna. Alla dessa tankar försvann när han mottog en tanke från Halvsvans. Det fanns en stor grupp män och kanske kvinnor. Vargar hade ibland svårt att skilja på människor av olika kön bara några mil väster om dem. Och de red snabbt åt samma håll som Perrin var på väg. Det som verkligen fick Perrin att lystra var den suddiga bilden av de två baner som de red bakom. Han fick strax sällskap i täten av Dobraine och Norell, Ruak och Urien, Nandera och Salin, Sorrele och Amis. Fortsätt ni, sa han till dem samtidigt som han vände långlöpe mot väst. Vi kanske får sällskap av några vänner, men vi får inte spilla någon tid. De fortsatte vidare när han lämnade dem, men de lät honom inte rida ensam. Innan han hunnit mer än en kvarts mil hade han ett dussin vingardister och lika många karenier bakom sig. Minst 20 spjutjungfrur under Charlins ledning och ett motsvarande antal Sishwai Aman, som anfördes av en gråhårig man med gröna ögon och ett ansikte som såg ut att ha använts till att krossa sten med. Det enda som förvånade Perrin var att det inte fanns en eller ett par visa med i sällskapet. Vänner, mumlade Charlin för sig själv där hon sprang bredvid hans häst. Vänner som dyker upp plötsligt och utan förvarning. Om ens bara vet han att de är där. Hon såg upp mot honom och fortsatte med högre röst. Jag vill inte behöva se dig snava över en kudde och falla pladask igen. Perrin skakade på huvudet och undrade om hon samlat på sig fler hållhakar under den tid hon varit förklädd som tjänare. Ail var besynliga. Att döma av solen hade han ridit i nästan en timme rakt mot målet med hjälp av vargarnas ledning. Och när han kom upp på krönet till en ås blev han inte alls förvånad över vad han såg, kanske 2 mil framför sig. Det var en lång kolonn av ryttare, 2 i bredd. Tjuvflodsmän som red med hans eget varghuvud baner fladdrande i spetsen. Vad som förvånade honom var att det faktiskt var kvinnor med dem. 9 räknade han dem till. Och ett antal män som han var säker på inte kom från tjuvfloden. Det som fick honom att bita ihop var det andra baneret. Manetharens röda örn. Han visste inte hur många gånger han sagt till dem att inte föra en sån fana utanför tjuvfloden. En av de få saker han inte hade kunnat sätta stopp för där hemma, bara genom att föreslå det, hade varit hissandet av detta baner. Han var emellertid förberedd efter den suddiga bild som vargarna hade sänt. De fick naturligtvis strax syn på honom och hans följeslagare. De höll in och väntade, och en del av dem drog pilbågarna från ryggen. De långa tjuvflodsbågarna som kunde döda en man på mer än 300 stegs avstånd. Ingen går framför mig, sa Perrin. De skjuter inte om de känner igen mig.
Gula ögon ser tydligen långt, sa Charlin. Flera av de andra gav honom bara undrande blickar.
Håll er bakom mig bara, suckade Perrin. När han red närmare i täten för sitt undliga sällskap sänktes de bågar som höjts och pilarna stoppades tillbaka i kogren. De hade med sig Rapper, såg han till sin glädje, och Svala, vilket var mindre glädjande. Fail skulle aldrig förlåta honom om han lät hennes svarta sto komma till skada. Det skulle bli skönt att få rida på den grå hästen igen, men han kanske skulle behålla långlöp också. En förste kunde ha 2 hästar. Till och med en förste som kanske inte hade mer än 4 dagar till att leva. Daniel kom utridande från tjuvflodskolonnen, gnidande sina tunna mustascher tillsammans med Aram. Kvinnorna följde med dem. Perrin urskilde deras tidlösa HD-ansikten redan innan han kände igen Varin och Alana, som båda red långt bak i gruppen av kvinnor. Ingen av de andra kände han igen, men han visste vilka de var, om också inte hur de hade kommit hit. 9. 9 Aishadir skulle kunna komma väl till pass om 3 eller 4 dagar. Men hur mycket kunde han lita på dem? De var 9, och Rand hade sagt åt dem att bara 6 fick följa efter honom. Han undrade vilken av dem som var med Rana, ledaren. En ACD med fyrkantigt ansikte som liknade en bondkvinna under sin tidlöshet tog till orda innan Daniel hann säga någonting. Hon red på ett stadigt, brunt sto. Så du är Perrin Ibarra. Eller först Perrin ska jag väl säga. Vi har hört en hel del om dig.
Det är överraskande att stöta på dig här, sa en annan kvinna, vacker men arrogant, i ett så brokigt sällskap. Hon hade en mörk vallack med hetsig blick.
Perrin kunde slå vad om att den dresserats som stridshäst. Vi var övertygade om att ni skulle vara framför oss fortfarande. Perrin ignorerade dem och vände sig istället till Daniel. Inte för att jag tycker illa vara, men hur kom ni hit? Daniel sneglade på Echidena och strök sig ilsket över mustaschen. Vi gav oss av som ni hade sagt först, Perrin, och så fort vi förmådde. Jag menar, vi lämnade vagnarna och allt det andra, eftersom ni måste ha haft något skäl att ge er av i sådan hast. Sen kom Kiruna Shede och Bera Shede och de andra i Fattos, och de sa att Alana kunde hitta Rand, hans nåd draken menar jag, och eftersom ni gav er av med honom tänkte jag att ni säkert måste vara där han var och inte kunde meddela oss om ni hade lämnat Carrion och... Han tog ett djupt andetag. Nu verkar det ju i varje fall som om de hade rätt. Eller hur, först Perrin? Perrin rynkade pannan. Hur skulle Alana kunna hitta Rand? Men det måste hon kunna. Annars skulle varken Daniel eller de andra ha varit här. Hon och Varin höll sig alltjämt i bakgrunden. Tillsammans med en slank, brunögd kvinna som suckade ofta. Jag är Bera Hawkin, sa kvinnan med det fyrkantiga ansiktet. Och det här är Kiruna Nashiman. Det sista med en nick mot hennes högdragna följeslagerska. De andra kunde tydligen klara sig utan presentationer tills vidare. Vill du berätta varför du är här med den unge Al Thor, hans nåd draken, befinner sig flera dagslitter norrut? Han behövde inte tänka efter särskilt länge. Om dessa nio Echidir hade för avsikt att ansluta sig till dem som tagit Rand fanns det inte mycket han kunde göra åt det. Nio Echidir som stod på hans sida däremot. Han är fången. En Echidir vid namn Corrine och åtminstone fem andra har tagit honom till fånga och för honom nu till Tervallon. Det är åtminstone deras avsikt. Jag tänker hindra dem. Detta väckte åtskillig bestörtning. Daniel spärrade upp ögonen och Echidierna började tala i mun på varandra. Den enda som inte verkade påverkas var Aram. Men han tycktes å andra sidan överhuvudtaget aldrig bry sig om mycket annat än Perrin och sitt svärd. Från Echidierna kom lukten av upprördhet och rädsla trots deras lugna miner. Vi måste stoppa dem, Bera, sa en kvinna som hade håret i pärlsmyckade småflätor på Tarbornervis. Samtidigt som en blek karhensk kvinna på ett magert brunt sto sa: Vi kan inte låta Elida få honom, Bera. Sex, sa kvinnan med de hasselbruna ögonen som haft sällskap med Varin och Alana med vantrogen röst. Sex stycken skulle aldrig kunna ta honom, det är jag säker på. Jag sa ju att han var skadad, sa Alana med gråt i rösten. Perrin var tillräckligt förtrogen med hennes lukt för att skilja ut den. Hon luktade av smärta. Jag sa det. Varin höll tyst men luktade ursinnig och rädd. Kiruna lät en mörk, föraktfull blick glida över Perrins sällskap. Tänker du stoppa Echidier med det här, unge man? Varin sa ingenting om att du var en dåre. Jag har några till med mig på Tervallonvägen, sa han torrt. Då kan du få ansluta dina styrkor till våra, sa Kiruna, som om hon gjort en eftergift för hans skull. Det går väl bra, inte sant, Bera? Bera nickade. Han kunde inte begripa varför Kirunas sätt gjorde honom så irriterad. Men det här var inte rätt tillfälle att söka efter ett svar. Jag har också 300 bågskyttar från Tjufloden som jag ämnar ta med mig tillbaka till vägen. Hur kunde Alana veta att Rand var sårad? Ni Echidier är välkomna att följa med. De tyckte inte om det, så mycket var klart. De red ett dussintal steg bort för att diskutera det. Inte ens han kunde höra någonting, så de måste ha använt kraften på något vis. Och ett tag trodde Perrin att de skulle rida vidare för sig själva. Det slutade emellertid med att de följde med, men Bera och Kiruna red på varsin sida om honom hela sträckan tillbaka till vägen. De turades om att tala om för honom hur farlig och känslig situationen var och att han absolut inte fick göra någonting som utsatte unge Al Thor för fara. Beera kom åtminstone ihåg att kalla Rand för draken återfödd ibland. En sak som de gjorde helt klart för Perrin var att han inte fick så mycket som ta ett steg utan att fråga dem först. Beera tycktes bli lite irriterad när han inte ville lova detta, medan Kiruna verkade ta det för givet. Perrin började undra om han hade begått ett misstag när han bad dem att komma med. Om Aes Sedena blev imponerade av det antal Ael, Carhanier och Mainer som mötte dem på vägen så gav de inga tecken som vare sig öga eller näsa kunde uppfatta. Däremot lade de sin egen lilla bit till den sjudande kitteln. Mainerna och Carhanierna verkade högst uppmuntrade av att få se 9 Aes Sedir och 16 väktare och var nära att både buga och skrapa så snart någon av kvinnorna kom i närheten. Spjutjungfrur och Shishwai Aman såg på Aes Sedirna som om de väntade sig att kvinnorna skulle trampa ner dem i marken. Men trots att de visade upp lika outgrundliga miner som Aes Sedirna kunde Perrin känna en lukt av oblandat ursinne från dem. Till en början ignorerade alla Aes Sedirna utom en brun syster vid namn Mashuri helt de visa. Men efter att Mashuri blivit avvisad minst 2 dussin gånger under de närmaste dagarna. Hon var ihärdig, men de visa undvek Aes Sedirna så smidigt att Perrin började tro att de gjorde det av pur instinkt. Efter det tittade Beera, Kiruna och de andra hela tiden på de visa och pratade med varandra bakom någon slags osynlig barriär som hindrade Perrin från att höra vad de sa. Han skulle ha tjuvlyssnat på dem om han kunnat. Det var mer än pratet om ejlkvinnorna som de dolde. Till exempel vägrade Alerna att berätta hur hon kunde veta var Rand var. Det finns kunskaper som kan skada alla utom en Aes Sedir, hade hon sagt med sval, mystisk uppsyn. Men hon praktiskt taget stank av oro och smärta. Och hon ville inte ens medge att hon sagt någonting om att han var sårad. Varin sa knappt ett ord till honom, bara iakttog allting med sina mörka fågelögon och ett litet hemlighetsfullt leende. Men likväl utsände hon ångor av vanmakt och vrede. Av lukten skulle han ha slutit sig till att det var Beera eller Kiruna som var ledaren. Beera trodde han, men ibland vägde det nästan jämnt. Och då vägde det över till Kirunas fördel ett tag. Annars var det svårt att avgöra, trots att någon av dem båda red vid hans sida en dryg timme varje dag, upprepade olika variationer av deras ursprungliga råd och tycktes ta för givet att det var de som bestämde. Norell tycktes också tro att de gjorde det. Han godtog deras order utan så mycket som en blick på Perrin, och då Brain tittade visserligen på Perrin först, men lydde han med. I 1,5 dag förutsatte Perrin att Myrana hade stannat i Camelin och blev oerhört häpen när han hörde den smala, brunögda kvinnan tilltalas med detta namn. Rand hade sagt att det var hon som ledde delegationen från Shalidar. Men även om Aes Sedirna på ytan gav intryck av jämlikhet sinsemellan hade Perrin placerat in henne långt ned i flockens rangordning. Hennes lukt var fylld av matt resignation och ängslan. Det var förstås ingen överraskning att Aes Sedir höll sig med hemligheter. Men han hade för avsikt att rädda Rand från Corrine och de andra Aes Sedirna som fångat honom och skulle gärna ha velat få en vink om han skulle behöva rädda honom från Kiruna och hennes vänner också. Det var i varje fall trevligt att återförenas med Daniel och de andra, även om de var nästan lika hopplösa inför Aes Sedirna som Mainerna och Carhanierna. Tjuvflodsmännen var så glada att se honom att det inte ens var många som knorrade när han sa åt dem att stoppa undan fanan med den röda örnen. Den skulle komma fram igen, det var Perrin övertygad om. Men Daniels kusin, Bern, som bortsett från en stor kroknäsa och långa, tunna mustascher av Domani-sort såg ut precis som Daniel, vek nu omsorgsfullt ihop fanan och stoppade den i en av sina sadelväskor. Det betydde förstås inte att de fortsatte utan baner. Till att börja med hade de hans eget med det röda varghuvudet. Om han sa åt dem att stoppa undan det också var det risk att de skulle ignorera honom. Och av någon anledning fick Kirunas svala, föraktfulla blick honom att vilja visa upp det. Men dessutom tog Dobrain och Norell fram egna baner, eftersom det nu redan fanns ett. Inte Carhains gyllene soluppgång eller Mains gyllene hök. De hade båda tagit med ett par av Rands standard. Både den röda och gyllene draken på vit bakgrund och den svartvita cirkeln på röd. Älkrigarna verkade inte bry sig om det överhuvudtaget och Aesirderna blev synnerligen kyliga. Men Perrin tyckte att det var passande tecken att bära. När solen kommit halvvägs upp på himlen den nionde dagen kände sig Perrin bister till sinnes trots fanorna, tjuvflodsmännen och att han hade Rapper under sig. De borde komma i fatt Aesirdernas vagnar inte långt efter middagstimmen, men han visste fortfarande inte vad han skulle göra sedan. Det var då han tog emot signalen från vargarna. Kom nu, många tvåben! Många, 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 kom nu!